Hej och välkomna till Vindkraftspodden, en podcast med mig, Olle Hedberg, och med dig,
Erik Rönnold.
Ja, då var vi tillbaka igen med en spännande avsnitt. Men du, hur läget?
Ja, men det är prima, verkligen. Och det var ju väldigt skönt också med en extra ledig dag här i veckan, så man fick lite break. Och extra härligt också med det här vädret som har infunnit sig. Så vi har jobbat hemma intensivt med att få igång vår pool, så att igår kunde barnen ta sitt premiärdopp. Så det var väldigt roligt. Och hur är det med dig, Ola?
Ja, men det är fint. Jag har varit full rulle här i min verkstad. Jag har ju fått för mig att boosta i gräsklipparen den här säsongen, så att den skulle vara 100% fossilfri, eller ja, förnyelsebar. Jag har svetsat, med tanke på Linus-avsnittet här, ett tak med solpaneler. Så den ackumulerar väl en kilowattimme här per dag, och det är mer än vad jag gör av med på klippning och framförallt att åka upp och ner till garaget med grejer. Så att, ja, det är lite kul. Det har varit lite snickarverkstad här.
Häftigt. Ja, jag minns att du har nämnt det här projektet, och jag tänker vi får kanske lägga ut en bild på Vindkraftpoddens LinkedIn, så lyssnarna får se på den här din traktor som drivs av solceller.
Ja, men det låter klokt. Allt för att göra content, eller hur? Och, ja, men jag tror jag har någon bra film. Vi åkte till pizzerian igår och då fick Leo köra lite. Så att, ja, men ska vi se om vi kan få ut det. Det är roligt. Men du, nu tycker jag vi kör marknadskollen.
Ja, men absolut. I förra veckan kom Svensk Vindenergi ut med sin statistik och prognos för kvartal 1 2024. Som vanligt finns det mycket intressant information i den rapporten. Bland annat att det har fattats investeringsbeslut för 5 projekt under kvartalet, vilket vi tidigare berättat om här i marknadskollen. Och de här 5 besluten motsvarar 222 megawatt. Under 2024 förväntas 965 megawatt att driftsättas och 1348 megawatt under 2025. Vid utgången av 2026 kan man med stor säkerhet säga att det bör finnas cirka 19,5 gigawatt installerad vindkraftseffekt i landet, med en årsproduktion under 2026 på 55 terawattimmar. Förra veckan rapporterade vi om ett rekordkvartal för turbintillverkaren Nordex. Nu har även Vestas kommit med sin rapport, som inte är lika positiv. Vestas gjorde en förlust under kvartalet med 75 miljoner euro. Som orsak till förlusten anges att orderingången på 2,3 gigawatt var låg. Dock har Vestas från tidigare kvartal en stark orderbok som nu ligger på nära 26 000 megawatt, vilket är 25% högre än för ett år sedan. Svenska kraftnät har beslutat att genomföra sitt största ledningsbyggnadsprojekt någonsin, det så kallade Karlstadbenet. Projektet innebär att 46 mil stamnätsledning ska ersättas mellan Midskog norr om Östersund och Borgvik utanför Karlstad. Planen är att riva den gamla ledningen och istället bygga 2 nya 400 kV ledningar. Projektet beräknas kosta 16 miljarder kronor och kommer bland annat att möjliggöra anslutning av nya vindkraftparker. Driftsättning beräknas ske 2035, 2 år före den tidigare kommunicerade tidplanen.
Stort tack för det, Erik. Det är suveränt att få din utmärkta omvärldsbevakning serverad så här. Jag tror det är många som uppskattar det, inte minst jag. Nu kör vi intervjun med Martin Iseus, projektchef på Niras och tidigare vd och grundare av Aquabiota Water Research. Hej Martin, och välkommen till Vindkraftspodden.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra, tack.
Mm. Ja, Härligt, du ser fräsch ut. Ja, men det är jättekul att vara här. Och vi tänkte ju börja med, som vi alltid gör, att ställa en bred, stor fråga. Och det är, ja, berätta gärna lite mer om dig själv. Var kommer du ifrån? Vilka val i livet har gjort att, ja, vi brukar säga att du hamnat här i podden med oss, men kanske där du är i din profession idag. Mm. Så, ja, vem är Martin?
Ja. Ja. Ja, vad ska jag börja? Jag får nog börja faktiskt nästan typ från början att jag jobbade efter att gjort lumpen, så jobbade jag i leksakshandeln på Stor och Liten i, ja, faktiskt 10 år blev det. Mm. Och det var väldigt kul. Jag trivdes väldigt bra där. Men man kan komma till en tidig punkt i livet när man faktiskt tänker att jag måste göra något annat också. Och jag var väldigt miljöengagerad. Mm. Så då tänkte jag, nej, nu är det dags att börja plugga. Så att jag började läsa biologi. Mm. Och det var jättekul. Mm. Jag hade ju tänkt att jag skulle bli miljökonsult, så att säga. För det fanns ju otroligt mycket att göra i detaljhandeln, såg jag. Det var plast och papper överallt, va? Och man hade ingen koll på energiåtgång eller någonting. Så jag tänkte, här finns mycket att göra för en miljökonsult. Men sen när jag började läsa biologi så var det så otroligt mycket som var spännande och intressant. Så att jag flyttade fokus lite, kan man säga. Mm. Där. Och så blev det att jag började doktorera också. Jag blev tillfrågad om jag ville doktorera, och det var ju också spännande. Mm. Att komma in på forskningen.
Vilket år var det här ungefär?
Jag började plugga 94.
Okej. Okay. Mm. Och en fråga till. Stor och Liten var på Södermalm, va? Eller?
Stor och Liten hade ju butiker över en stor del av landet, södra Sverige ska jag säga. Så jag började på ett lager som låg under Sveavägen faktiskt. Mm. Och sen började jag jobba på butiken i Gallerian. Och sen blev jag butikschef för Stor och Liten på Södermalm. Och sen för butikschef för Stor och Liten i Gallerian också. Okay. Så där var jag i 3,5 år då.
Mm. Spännande.
Ja, så det var min kommersiella bakgrund. Ja. Mm.
Och då efter du gick, vad heter det, den här, du doktorerade då?
Det som hände med den jag läste var att jag stötte på verktyget GIS, geografisk informationssystem, och insåg att det var ingen som jobbade med det här knappt inom ekologi. Jag tyckte det var ett fantastiskt verktyg, så jag tänkte, det ska jag göra. Och sen så gick jag runt mellan institutionerna lite och kollade efter vilka kunde ha ett bra uppslag för mig att jobba med, helt enkelt. Och fastna för ett som handlade om att göra kartmodeller över utbredningen av alger i skärgårdsmiljö, och tänkte det lät ju jättekul. Så det var det jag hoppade på, och det var det som mitt examensarbete kommer att handla om, och det var det också som blev ingången till mitt doktorerande. Jag fortsatte med det där sen då. Mm. Och eftersom jag var så tidig så var det så mycket jag var tvungen att utveckla själv då. Så jag fick läsa programmering även på KTH och så, för att komma in i, liksom hitta lösningar för hur jag skulle göra en vågexponeringskartering till exempel då, eftersom vågornas påverkan är ju en av de effekter då, en av de påverkansfaktorer som styr utbredning av alger i skärgårdsmiljö. Mm.
Och vad hände sen när du hade doktorerat? Vad blev nästa steg då?
Jo, men det väckte ju lite intresse, de här modellerade kartorna och de prediktiva modellerna som jag jobbade med. Så att jag blev erbjuden ett arbete i Norge på NIVA, Norsk institut för vannforskning, på grund av det här då. Så jag jobbade med de här kartorna vidare där och deltog även i miljöövervakning och så i Norge. Och så var jag där i 2 år. Och trivdes egentligen väldigt bra där också. Men av privata skäl så tänkte jag, nej, nu ska jag nog flytta tillbaka till Sverige i alla fall. Så när jag mötte han daglig ledare, alltså vdn där i korridoren, så sa jag, men ska jag inte starta dotterbolag i Sverige då? Mm. Det skrattade han ju åt. Men så, han kom 2 dagar senare bara och frågade om jag inte ville starta dotterbolag i Sverige. Så då gjorde jag det. Mm. Så, och då startade jag då Aquabiota Water Research, som från början var ett dotterbolag till NIVA alltså.
Mm. Och då var det Water Research, och vad var tanken med bolaget då från början?
Nu var det ett non-profit-bolag. Så det betyder ju då i vår tolkning av det att vi inte delar ut pengar till ägare, utan vi lät pengarna vara kvar i bolagen och använde dem till att utveckla företaget. Vi la en del på internfinansierad forskning, men också på mycket annat för att utveckla bolaget helt enkelt.
Just det. Spännande. Men och hur kom du sen in på havsbaserad vindkraft? Hur... tog det ett tag innan du hamnade där, eller var det någonting som du var inne på tidigt där i Aquabiotas resa?
Ja, det hände väldigt fort faktiskt. Vi fick en förfrågan från VPD på den tiden då om att hjälpa till. Det var någon som hade tipsat om oss helt enkelt. Så vi hjälpte till, fick bra kontakt där och började jobba med deras parker då i Finngrunden och Storgrundet redan från början då. Det var 2006 och det var då jag hade startat företaget, så det här hände första månaden.
Var du involverad, för på den tiden hade ju VPD här i Sverige ansvaret för utveckling även av de tyska projekten, vet jag. Men ni var bara då kanske i de svenska vatten så att säga, eller var det?
Ja, men i huvudsak. Vi gjorde någon mindre utredning av en lokalisering som man sen valde att inte gå vidare med. Men ändå. Så, men i huvudsak vi jobbar med de svenska projekten. Och i huvudsak då i Bottenhavet och Bottenviken i början.
Och sen, då påbörjade resan 2006 med Aquabiotum, förstår du rätt?
Ja,
och sen
det är
så,
rätt.
Ja, ni har haft en väldigt spännande resa här nu som... ni sen sålde till Niras här för ett par år sedan. Men berätta lite mer om hur den resan var. Vad för typ av uppdrag jobbade ni med? Vad var er kärnkompetens?
Den här karteringen som jag hade börjat med tidigare, den var fortsatt en viktig del. Och vi gjorde stora uppdrag åt Naturvårdsverket och även åt länsstyrelser. Det handlar om sådana karteringsuppdrag då när vi var ute och gjorde fältarbeten och sen omvandlade den informationen till utbredningskartor av olika, eller utbredning, kartor som visade utbredning av olika organismer då, som kunde användas till havsplanering, olika former av bedömningar, förvaltningsunderlag helt enkelt, beslutsunderlag. Och det gör vi även för vindkraftsprojekten då. För att kunna bedöma vilken effekt det får beroende på var man ställer olika turbiner. Då. Kan titta på skuggning, vi kan titta på direkt fysisk påverkan då från fundamenten och kablage förstås också.
Men då kunskapen liksom om vi säger Bottenhavet och Östersjön måste ha vuxit mycket under de här... snart 20 år ändå.
Ja.
Kan du säga någonting om det? Var det liksom kunskapsläget då kontra nu kring ekosystemet? Så,
ja. Vi har ju såklart följt den forskningen som pågår på universiteten, men inte minst har vi fått till oss mycket ny kunskap via de vi har rekryterat. Vi har ju haft sammanlagt över 100 personer anställda på Aquabiota genom åren. Och nu på slutet var vi 25 personer ungefär när vi lämnade. Så att på det sättet har vi skaffat oss mycket kunskap. Men vi har ju också gjort enormt stora undersökningar längs hela Sveriges kuster egentligen. Och även offshore-miljöer då. Vi deltog i utsjöbanksinventeringen som leddes av Naturvårdsverket. Och sammanställde den informationen också. Och sen så i samband med alla vindkraftsprojekt så har vi samlat på oss enormt mycket kunskap och data. Så det är väldigt kul. Också inte bara kunskap, så jag menar från data som vi har samlat in, utan det är också mycket utredningar som görs naturligtvis. Va? Och det görs simuleringar av buller och sedimentspridning och så vidare. Och så ska man bedöma påverkan då av detta på olika organismer. Fiskarter, på bentiska organismer och så vidare. Och det här gör ju att man sammantaget bygger upp en väldigt stor kunskap.
Men, och sen beslut ni att sälja, eller du va? För du var väl huvudägare så, sen i Aquabiota. Det här norska bolaget gick ur tidigare.
Och sen, så från 2016 var jag ensamägare då.
Okej, och varför valde du sen att sälja det här då till Niras som ni idag går under?
Ja, men det var, man kan säga så här att jag tänkte väl att någon gång ska jag sälja innan jag går i pension. Och sen så kommer... ett bra läge helt enkelt. Vi blev uppvaktade här mycket på grund av att vi har hade en så stor marknadsandel mot vindkraften i Sverige. Mm. Och Niras fick väldigt bra kontakt med Niras företrädare där och kände att de har likartade värderingar som vi hade. Tyckte ungefär samma saker var viktigt och kände så att här kommer vi nog trivas. Så det tyckte det var bra tillfälle helt enkelt och gå vidare där.
Och vad är Niras bolag? Berätta lite mer om er och historien som Niras har haft.
Mm. Niras är ju ett konsultbolag som ägs av en stiftelse först och främst i Danmark, men också av sina medarbetare helt enkelt. Och där finns också en non-profit bas så att säga på koncernnivå. Och sen så har ju Niras växt mycket och finns i många länder. Jag tror vi har kontor i över 30 länder och verksamheter i över 80 länder. Mm. Och en hel del, och det är mycket, mycket, alltså det är ju en bredd här naturligtvis, det är en teknisk konsultfirma, men också så finns det stor kunskap kring havsbaserad vindkraft och vindkraft på land också för den delen. Mm. Men man har jobbat med vindkraft sedan den allra första vindkraftsparken till havs för 30 år sedan då i Danmark. Så det finns en god historik där. Men man hade inte kommit in på den svenska marknaden då. Så då var det ju lägligt va, att vi kom in. Mm. Och då plötsligt så hade man en stor marknad här.
Men kan du säga lite, ungefär, du har ju varit inne på det och gett en bild här av vilka typer av tjänster. Men om du skulle redogöra ungefär för vilka tjänster Niras erbjuder och också vilka är era typiska kunder idag?
Mm. Men det är ju först och främst i... Ja, vi hjälper kunderna i tillståndsprocessen mycket. Det är alla det kallar vi miljötjänster då. Det gör, vi gör undersökningar, vi gör screening och letar efter bra områden med lite miljöpåverkan och där det inte finns så mycket andra konfliktande intressen. Och så. Vissa kunder gör det själva, men vi kan hjälpa till med det. Och sen när det kommer till undersökningar så gör vi egentligen alla tänkbara marinbiologiska undersökningar. Och i andra delar av koncernen, så både i Danmark och England, så har man stort fokus på fåglar också. Så att vi har ju en större bredd än vad vi har bara i Sverige så att säga. Och vi samarbetar väldigt gärna mellan länder, vilket är väldigt roligt. Det var också ett av de skälen till att jag gillade Niras. Mm. Det här internationella samarbetena är ju spännande. Det är spännande för en biolog att jobba med andra miljöer. Mm. Men det är också kul att jobba med människor från andra länder helt enkelt. Mm. Så det finns många bra saker med det. Just. Mm.
Och om vi tittar lite mer på just havsbaserad vindkraft. Du nämnde ju att ni har en hög marknadsandel där. Och det har ju varit lite av en boom när det gäller nya offshore-projekt i Sverige. Hur ser det typiska uppdrag ut om man tar just offshore vind och... När blir ni involverade i processen? Är det typiskt sett bara i det här miljötillståndsförfarandet eller har ni även en eftermarknad efter tillståndsansökan är klar?
Ja, det har vi. För att jag sa väl inte allt som vi gör där egentligen, men vi jobbar i tillståndsprocessen och det, en stor del av det är också andra utredningar när vi gör underlag till miljökonsekvensbeskrivningar. Vi kan hålla i hela MKB nu också. Och efter det kommer ju miljöövervakning och uppföljning av påverkan från parkerna och också se om hur naturen återhämtar sig så att säga efter konstruktionsfasen. Mm. Så det är en lång period egentligen som de här vindkraftprojekten kan pågå i. Och sen har vi hela ingenjörssidan också som jag inte nämnde tidigare. Vi har ju, så vi kan hjälpa till framförallt då från Niras Danmark med olika konstruktionsfrågor och sånt. Och även lite mer fysiska utredningar som simulering av bullerutbredning och sedimentspridning och sen grafiska parametrar och sånt här.
Just det. Jättebra att ha det under samma paraply.
Ja, så. Det är väldigt kul. Mm. Ja. En ganska stor AI-avdelning också, vilket är spännande att se vad det kan göra för oss.
Mm. Ja. Men har ni egna fartyg vid Niras? För Aquabiota hade väl i huvudsak samarbetspartners och när ni var ute och gjorde olika inventeringar. Men har Niras några egna?
Nej, vi har mindre båtar som vi kan traila runt. Och sen så annars så samarbetar vi fortfarande då. Ofta med fiskefartyg. Mm. Men ibland olika undersökningsfartyg då. Mm. Det kan vara mätfirmor och sånt också.
Men spännande. Och innan vi dyker in lite mer på havsbaserad vindkraft så tänkte vi fråga ut dig lite kring marinbiologin som ändå du är en expert. Och det har vi några spännande frågor här till dig. Om du kunde börja berätta lite mer om vad är marinbiologi för någonting?
Ja, det är ju helt enkelt läran om alla organismer i havet, om biologin i havet.
Just det. Mm. Och då kommer vi, om vi tar en följdfråga på det, att Sverige är ett väldigt långt land och en lång kust. Och vi har ju olika typer av vattenområden. Vi har dels Västerhavet med saltvatten, vi har Östersjön med bräcktvatten med olika salthalt. Och hur skiljer sig då det marina djur- och växtlivet runt Sveriges kusten?
Mm. Ja, men det skiljer sig väldigt mycket längs med kusten. Och precis som du var inne på, salthalten är det som är den viktigaste faktorn. Om vi tittar på västkusten så har vi ju i huvudsak alltså marina förhållanden fullt ut i stort sett. Då, så att vi får samma typ av växter och djur som vi har i Nordsjön utanför. Fast inte riktigt alla arter. Men när vi kommer in i Östersjön då får vi en miljö som många av de här marina arterna inte klarar av. Men samtidigt så är det en hel del limniska arter, alltså med sötvattensursprung, som klarar sig där. Så det blir en blandning då av arter från söt respektive saltvatten, vilket är unikt och väldigt alltså ovanligt. Och vi kan också, men vi har olika gradienter. Den här gradienten som går upp till nord-syd, jag menar uppe vid Haparanda har vi i stort sett helt sötvatten. Och Norra Kvarken är ju höjd med norr om Umeå där har man ett sånt övergångsområde då, så man har sötare vatten upp i Bottenviken än i Bottenhavet söder om, och likadant vid Åland, så att det går lite etappvis. Ganska homogent vatten i Bottenhavet då, förhållandevis. Men det har också en klimateffekt, det har ju mycket större istäckning uppe i norr naturligtvis än i söder, så det är flera det är flera gradienter egentligen i ett. Och längre närmare kusterna så har du sötare vatten än ute till havs och så vidare.
Visst är det så också med salthet, det kan förekomma liksom olika nivåer eller skikt med sötvatten och bräckt vatten och sådär. Att det är olika strömmar.
Ja, så ofta så har du sötare vatten i ytskikten då som strömmar ut från kusterna och lägger sig ovanpå det lite tyngre saltare vattnet.
Mm. Ja, men vi har ju haft kontakt med dig många gånger, Martin, och vi har ju ofta hört dig prata om lokaler. Och jag vet inte riktigt vad det innebär, men jag har förstått att det hänger ihop någonting med miljöövervakning. Så där. Kan du förklara lite vad är det ni gör med de här lokalerna och på vems uppdrag är det? Och vad lär vi oss utav det?
Ja, nej, men en lokal är ju lokal. Det är egentligen en plats. Vi ofta säger vi också en station som vi undersöker. Och det är egentligen helt enkelt att man har definierat en plats som ska undersökas. Så vi sprider ju ut de här platserna så att de ska ge en bra bild sammantaget då, en god representation av olika miljöer. När du pratar om miljöövervakning så är det ju platser som man återkommer till för att se på förändring. Medan när vi gör en sån undersökning som vi gör till exempel för vindkraftspark, då vill vi ju istället ha en mer en heltäckande bild. Mm. Så att det är lite olika syften.
Mm. Men ni har många datapunkter kan man väl säga som ni sen kan extrapolera och göra karteringar ifrån. Jag har sett någon karta någon gång med jättemånga prickar där ni har information lokalt då.
Ja, det här är ju den typen av kartering som jag nämnde från början. Va? Ja. Då har vi, vad man gör då är att man samlar in data från ett stort antal stationer eller lokaler. Och ofta gör man det med video. Det är mycket billigare än att hålla på och dyka på varje plats. Mm. Och då plötsligt kan man få in väldigt stora datasätt med en stor spridning. Och sen så använder vi kartor som beskriver den fysiska miljön. Till exempel djupförhållanden, salthalt, graden av vågexponering och så vidare. Och så gör vi en statistisk analys och ser hur olika arters utbredning förhåller sig till de här miljögradienterna. Mm. Och det använder man då att skapa en modell av som då förutsäger arternas utbredning och hur mycket det kan vara av dem också. Och det där blir väldigt användbart då, som sagt, som underlag sen för olika former av beslut och planering.
Mm. Nu har du varit inne på att du nämnde om utsjöbanksinventeringen.
Mm.
Och just utsjöbankar är ju för vindkraft extra intressanta med tanke på att ligger en bit från kusten, kanske mindre påverkan på de som bor ut med kusten. Men samtidigt så finns det ju på vissa platser, sådana platser ett rikt marin och växt marina, ja, rikt liv av marina djur och växtliv.
Mm.
Så kan du berätta lite mer om vilken roll har utsjöbankarna för marinbiologin runt kusterna?
Mm. Som du säger ligger de ju en bit ut från kusten, det ingår i själva definitionen så att säga. Mm. Och det betyder också att de är lite mindre störda då av ja, båttrafik och annat som förekommer längs med kusten. Mm. Men också från naturliga källor av vattenutflöden då från älvarna som kan variera över året och ge växlande grad av utsötning då i vattnet utanför. Så här kommer man utifrån, man får lite stabilare miljö. En del arter trivs extra bra här ute. Det är en miljö med god vattenomsättning, vilket passar många filtrerande djur, och som musslor till exempel. Och finns det musslor som är en god födokälla, ja, det drar till sig andra djur som äter de här musslorna, till exempel fiskar, och alfågel till exempel dyker ner och äter från de här musslorna helt enkelt. Men det skiljer sig som sagt då från olika platser längs med Sveriges kust som jag nämnde förut. Så längre söderut så har vi enormt mycket musslor på de här bankarna, vilket gör att det är en väldigt viktig övervintringsplats för alfågel då. Men så ser inte situationen längre norrut ut, för då är det så lite musslor som klarar den här låga salthalten. Så där kan de aldrig bli några viktiga övervintringsområden för alfågel. Men andra arter kan ju äta av de här musslorna, och det finns också kräftdjur och annat som speciellt i de här, när de är så pass grunda att det kan också växa alger på dem, då ökar ju biodiversiteten, och många smådjur gillar att uppehålla sig eller ja, bo i den här miljön då. Den blir divers, artdivers.
Just det. Och vilka vattendjup pratar vi om då? Vilka är aktuella för musslor?
Musslor finns ner till 70 meter ungefär i Östersjön, men det är ju mycket mer musslor på grundare vatten, och det beror ju på att det finns mera planktonalger som musslorna filtrerar och äter grundare.
Men då, det låter som att det är ett ganska bra status på de här utsjöbankarna generellt då, skulle man säga så?
Nej, det alltså, kan nog...
Man hör ju annars att Östersjön mår väldigt dåligt och att det finns stora problem att ta tag i, inte minst med syrefattiga bottnar och övergödning. Och...
Ja.
Så men kan du säga lite om den bilden, stämmer den, och gäller det även utsjöbankar då?
Ja, till början med, så det bor ungefär 90 miljoner människor runt Östersjön som använder Östersjön, va, på olika sätt. Bland annat så rinner det av vatten från våra städer och från vårt lantbruk och alltihopa som mer eller mindre renat då hamnar i Östersjön. Så att det är klart att det är något som påverkar Östersjön. Östersjön, man kan säga att man har de viktigaste problemen då egentligen för Östersjön är övergödningen, alltså avrinning av näring från land som göder havet mer än vad det borde vara, vilket får en del följdeffekter. Det andra är fisket. Vi fiskar alldeles för mycket i Östersjön. Och det tredje är ju miljögifter som har samlats genom årens lopp i Östersjön. Det finns i sedimentorganismer och så. Om vi börjar med övergödning och säger något om den, så är... man gör ju stora ansträngningar för att minska övergödningen, och avrinningen från land har också minskat, och inte minst har vi tagit hand om avlopp och så vidare i stor utsträckning. Och det har gett resultat. Vi har klarare vatten längs med kusterna till exempel i Sverige kan man se. Men vi har fortfarande väldigt mycket näring som är samlat framförallt i djupare områden och i sediment i Östersjön. När man har en övergödd situation, då finns det ju, det är många organismer som gynnas av det här näringen, men när de dör då faller de ner på botten och då bryts de ner där, vilket är en syrekrävande process, och där kommer den här syrebristen som du var inne på nu.
Mm.
Så den har brett ut sig över stora delar av egentligen Östersjön då, Och det är ju naturligtvis ett problem. Det är många bottnar som i praktiken är döda. Så är det. Mm. Det betyder också att en del miljöer där det tidigare kunde leka torsk till exempel, nu är icke-fungerande eller fungerande bara i mindre grad, så att säga, som lekplatser. Mm. Och så det får många effekter.
Och konsekvenserna av miljögifterna då, är det, om man tänker bort då att det är inte trevligt som människa att äta kanske fisk och annat som är kontaminerade eller vad man säger. Mm. Men vad får det för konsekvenser i den här biologiska miljön?
Ja, miljögifter. Alltså det finns ju så många olika miljögifter. En del finns ju företrädesvis i sedimenten och en del finns kopplade till mera feta vävnader och så. Man förekommer i fisk och så. De vandrar ju typiskt, eller ja, på många sätt kan de flyttas runt i näringsväven här genom att fiskar och marina däggdjur äter då liksom och ansamlas, ackumuleras då i olika organismer. Och det här var ett problem till den nivån att fertiliteten gick ner hos gråsäl under en lång period och de var riktigt illa ute. Och fortfarande är det höga nivåer av olika gifter i vissa organismer, det är det. Och det är inte riktigt klarlagt om de är till den nivån att de faktiskt påverkar fortplantningsförmåga eller så hos vissa organismer. Det är ganska höga nivåer. Mm. Men det är också en del som har är positivt där. DDT och PCB har ju minskat men inte försvunnit. Mm. Och så, va? Medan det kommer tyvärr nya gifter också.
Men tror du torskens nedgång, är det kopplat till det eller är det fisket?
Det är nog fisket först och främst skulle jag säga. Men det är också, finns andra problem för torsk, att de är stressade, de är smala, de har mask och så vidare. Va? Så att det, ja, de har flera problem. Men jag skulle säga att när det gäller påverkan på fisk, då är det ju fisket mycket som har... Man har helt enkelt fått fiska för mycket. Ja. Det är fiskeförvaltningen som har varit för generös.
Trist. Jag kommer ihåg när jag var liten, då åkte man ut i såna eka utanför Gotland och kunde liksom pilka upp en fullt med stora, feta, fina torskar.
Ja.
Och det var 14 fiskebåtar i hamnen där i Likershamn. Och idag ligger en som är kvar som föreningen målar lite på för att vårda minnet av när det fanns fisk utanför Gotland.
Ja, nej, det är en tråkig utveckling, jag håller verkligen med om. Ja.
Om vi går vidare då till havsbaserad vindkraft och har med oss den här diskussionen. Då, hur skulle du säga då att havsbaserad vindkraft påverkar det marina ekosystemet nu? Som man då tar till exempel i Östersjön där det är känsligt som du beskriver. Hur ser påverkan ut?
Ja, om jag ska ta den här kopplingen först till utsjöbankar så kan jag ju säga att det planeras ju inte så mycket vindkraft på utsjöbankar längre därför att de är i många fall skyddade. Och man har också möjlighet att bygga på större djup än vad man hade för en del år sedan. Så att det är en förändring.
Påverkan... Får jag slänga in en fråga där?
Ja.
Är det en klok förändring? För att någonstans, vi har ju ofta hört det här om att få en högre, alltså få substrat högre upp och att det kan ske en tillväxt och att det finns den här positiva reveffekten och sånt där.
Ja.
Stämmer det? Skulle det vara bra att bygga på utsjöbankarna?
Alltså även om du bygger djupt så kommer du in upp till ytan, eller hur?
Ja, det är sant. Så då får du det ändå.
Ja, men det går faktiskt att göra en hel del för att förstärka den här reveffekten som du pratar om. Men det finns ett begrepp som heter Nature Inclusive Design. Och vi deltar i ett sånt forskningsprojekt nu, det är väldigt spännande, ett europeiskt projekt. Det handlar om hur man kan anpassa fundamenten eller de här flytkropparna hos flytande fundament så att de blir så att de stimulerar till en högre kolonisation och att det blir större biologisk mångfald helt enkelt. Och men fiskar till exempel gillar ju gärna att stå under en överhäng. Det känner man till, va? Det finns ofta fisk under bryggan till exempel. Så det är allmängiltigt. Man har också sett att fiskar ofta kan söka sig till vertikala strukturer. Men sen är det ganska svårt att säga om det faktiskt blir mer fisk av det här eller om de bara flyttar sig så att säga och samlas kring de här platserna och så. Men hur som helst så verkar revformationer generellt vara positivt eller neutralt så att säga för fisk. Men ja, så det, man kan också se från de här reven att ja, det är ju organismer som fäster på dem naturligtvis, va? Det kan vara musslor och det kan vara alger och så vidare. Så, va? Men generellt de här vertikala strukturerna är inte så diversa. Men så fort de blir lite mer komplexa. Så när vi pratar om olika former av sådana här jacketfundament, fackverksbyggen och sånt som kommer under vatten. Det kommer ge en ganska ordentlig reveffekt. Mm. Även flytande plattformar av olika slag här, det kommer ge en ganska ordentlig reveffekt. Mm. Om du bygger en sån hel stor vindkraftspark med sådana här flytande fundament, det blir som en skärgård nästan. Mm. Så det tror jag kommer...
Och vilka djup är det då som är mest intressanta för den här effekten? Är det till 40 meter eller?
Ja, det är ju beroende på vilken sida av Sverige vi är. För på östsidan så minskar ju mångfalden väldigt mycket med djupet. Och på hårda bottnar på större djupen 60-70 meter så finns det i stort sett ingenting. Mm. I Östersjön. Men så är det inte alls på västkusten, utan där kan du ha en rik fauna på djupare bottnar också. Mm. Till och med på flera hundra meters djup i Skagerrak kan det bildas djuphavskoraller till exempel. Mm. Och nej, det finns mycket rikare mångfald förstås, då, eller större mångfald på större djup på västsidan av Sverige. Stor skillnad.
Mm. Men då tänker oss att man ska etablera en vindkraftpark och ni kommer in och ska ta fram underlag till en miljökonsekvensbeskrivning. Vilka arter är det som ni brukar fokusera särskilt mycket på som påverkas av en sån här etablering?
Ja, det beror på lite vad vi är. Men en art som har fått mycket uppmärksamhet är ju tumlaren, som är en liten tandval som finns inne i Östersjön. Och den finns ju runt hela jorden egentligen. Men det finns en mindre population i Östersjön då, som har begränsat utbyte med populationen utanför vad det verkar. Och man vet också, vi har haft ett ganska fantastiskt projekt som heter Samba för en del år sedan, som visade på utbredningen av tumlare och hur de också rördes över året. Man ser att de samlas då på Hobers Bank och Midsjöbankarna söder om Öland, Gotland, där i den regionen, där de föder sina kalvar och parar sig då. Och det här sker först och främst på sommaren. Och så det är en organism att ta hänsyn till, och det är också därför att den är väldigt känslig för buller. Den här lilla valen ekolokaliserar, precis som ett ekolod alltså, och precis som fladdermöss också gör, fast den gör under vattnet. Och det här gör att den har väldigt känslig hörsel. Och den har det i ett speciellt frekvensområde då. Så stör man mycket i det frekvensområdet, så är det, ja, då stöter man bort dem helt enkelt, och det kan till och med vara dödligt för dem om de är riktigt nära, men skadligt också under en viss period eller under en viss yta, utbredning från det här. Och buller kan sträcka ut sig väldigt långt under vattnet, och även pålning då, som när man ska påla ner fundament, det ger ju ett väldigt kraftigt ljud, och det ligger inte precis i deras känsligaste hörselomfång, men det är så enormt kraftigt ljud, va? Så det får ändå en stor påverkan som sträcker sig långt bort.
Just. Och är det då för tumlar man använder såna här så kallade bubbelgardiner då, när man ska försöka få ljudet att stanna kring pålningen då med hjälp av, ja, man bubblar vatten. Är det för tumlarna då?
För bland annat tumlare, men det är ju andra djur som också påverkas av buller. Du har säl till exempel, men också fisk. Mm. Så det är, bullerdämpningen är ju det som når längst och därmed får störst areell betydelse vid konstruktionen av en vindkraftspark, om man använder den tekniken. Nu är det ofta så att tekniken utvecklas ju så fort, så att inget vindkraftsbolag vill ju knyta sig till en speciell teknik oftast, utan man vill vara öppen för att kunna använda pålning om det behövs. Så det betyder ju att vi måste ta hänsyn till detta worst case scenario när vi gör våra bedömningar.
Då har tumlare har du nämnt, och sen reproduktion av fisk då, det är väl framförallt det när de leker kanske då och sedimenten. Vilka andra arter är det som ni brukar få fundera ett varv extra i kring hur man ska hantera installationsförfarandet och annat?
Ja, nej, men det som du säger, lekande fisk generellt är något man inte vill störa. Men vi måste ju också bedöma hur stark påverkan är, så att säga. Är det en marginell påverkan eller är det något som är väsentligt för populationen? Mm. Så det har stor betydelse. Och vi kan, när det gäller fiskarter så har vi ju, om du pratar lite grundare områden, så är ju strömming ett sånt område som leker grunt i Östersjön, djupare på västhavssidan. Vi har lekområden för torsk, i stort sett bara Bornholmsdjupet, där det med säkerhet förekommer torsklek. Så att lekområden är viktiga.
Finns det någon vegetation och alger eller någonting som är utmanande?
Nå, egentligen så här, om vi tänker på hur stor bottenyta som påverkas, så är det egentligen bara mindre än 1% av en vindkraftspark. Därför att det är så mycket, det är så långt mellan tornen helt enkelt, va? Och dessutom så kommer ju ovanpå sådana erosionsskydd som man har på botten och även på fundamenten och så, så kommer det ju växa alger igen, va, om det är på rätt djup och så. Vilket gör att generellt så är det inte så stort problem med vegetation egentligen, eller påverkan på vegetation kan man säga.
Och vilka typer av skyddsåtgärder brukar ni rekommendera i miljökonsekvensbeskrivningar för att hantera de här problemen som vi pratar om nu?
Mm. Även när det gäller skyddsåtgärder som är väldigt snabb utveckling, och det har hänt väldigt mycket de senaste åren, det kommer fortsätta att hända mycket. Så det är bättre egentligen att inte ge så tydlig rekommendation vilka åtgärder man ska använda. Det är bättre att säga vilka bullernivåer man vill komma ner till och undvika. Men vad typiskt då, ändå för att vara lite mer konkret, så brukar det ofta stå i tillstånden att man ska ha en bullerdämpning motsvarande dubbla bubbelgardiner till exempel. Man kan också göra andra saker. För att ljudet avtar ju med avståndet från etableringsplatsen där man pålar helt enkelt. Och därför kan det vara bra att fösa bort djur från den absoluta den zonen, va, där man ska arbeta. Och det kan man göra genom att alstra ett annat ljud då, till att börja med. En annan sak man kan göra är att starta försiktigt på en låg nivå och sen så rampa upp, så att säga, va. Och det gör ju att man undviker skador i stor utsträckning på organismerna.
Vad jag har förstått är i själva driften och den bullerpåverkan ifrån turbinen och mekaniken, att det rör på sig och så, att det inte är särskilt problematiskt och att forskningen har visat det. Men vad skulle du säga generellt om forskningsläget idag kring påverkan ifrån vindkraft? Är det ett gott underlag att luta sig emot när ni gör era bedömningar?
Ja, men det är, eftersom vi har en vindkraftsboom i hela världen, och så är det ju också enormt mycket forskning på det här området, så att säga. Och jag skulle säga att vi har generellt ett gott forskningsläge, men det finns ju såklart alltid saker man inte har utrett som man skulle vilja titta noggrannare på. Och en av de sakerna till exempel är ju påverkan av buller på just lekande fisk. För drivkraften att leka är också väldigt stark, men så vi vet vad de kan höra ofta, men vi vet inte riktigt hur de kommer reagera. Om de reagerar, så att säga, om de flyttar sig, leker de bara lite längre bort, eller vad händer egentligen, va? Det har ju väldigt stor betydelse för lekframgången helt enkelt då, va? Om det blir någon lek eller inte. Så det påverkar bedömningen då förstås, mycket av konsekvensen. Så att det skulle man gärna vilja reda ut. Och det finns en hel del detaljfrågor, va? Det finns alltid något mer man vill veta. Det finns mycket kring beteenden överhuvudtaget som man skulle vilja veta mer om. Men generellt så måste jag säga att det finns ett gott underlag. Inte minst så sammanställdes ju på uppdrag av Vindval, Naturvårdsverket och Energimyndighetens forskningsprogram för 2 år sedan så sammanställdes det i en rapport då forskningsläget kring havsbaserad vindkraft eller påverkande på eller av havsbaserad vindkraft. Så den kan man ladda ner och titta och där får man väldigt god överblick.
Ett annat intressant område är ju Natura 2000. Och vi tog i förra avsnittet upp i marknadskollen att OX2 har fått Natura 2000-tillstånd för deras projekt Aurora söder om Gotland. Och det är någonting som berör många havsbaserade vindkraftprojekt. Kan du berätta lite mer hur den processen ser ut och hur ni jobbar med den typen av frågor i projekten?
Mm. Till att börja med så för att veta om det ska bli en Natura 2000-prövning eller inte så måste man göra bedömningen om det finns en risk att det finns en betydande påverkan på Natura 2000-området eller dess organismer. Det är där det startar så att säga. Men det kan också vara så att länsstyrelsen helt enkelt gör bedömningen att det är det och då blir det så. Då måste man ju göra en, då blir det en sån prövning helt enkelt. Va? Och sen är det inte så mycket som skiljer egentligen. Det är ju en miljöprövning det också, bara det att den har lite mer fokus på vissa utpekade djur och växter som finns i de här bevarandeplanerna från Natura 2000-områdena. Men också som utpekade specifikt för i det här Natura 2000-systemet. Som till exempel till rev och sandbankar som är ofta förekommande på utsjömiljöer. Så finns det en artlista så att säga kopplad till dem då. Av typiska arter som man också gör bedömning om man har någon påverkan på.
Tycker du att de här, vi var inne på det i förra avsnittet med Madeleine också, kring hur vindkraften i relation till annan verksamhet i havet, kraven upplevs ofta av utvecklarna som väldigt höga på oss som vill utveckla vindkraft. Vad tycker du om det i relation till kanske sjöfart och annan aktivitet vi ser i havet? Är det strängare krav på vindkraftsutvecklare, tycker du?
Ja, det är det ju faktiskt på det perspektivet att alla verksamheter prövas inte på det samma juridiska sätt. Om du tänker på till exempel både när det gäller fiske och när det gäller sjöfart så är det delvis ett system som syftar till att se till att länder inte ska kunna stänga ute fiskeverksamhet till exempel, utan man ska kunna fiska på varandras vatten och sånt. Mm. Så det är skrivet med lite annat syfte delvis här då, själva lagstiftningen. Och det finns ingen regelrätt miljöprövning av den verksamheten. När det gäller sjöfarten, då kommer man överens med IMO då, International Maritime Organization, om olika regler som ska gälla för sjöfarten, som ska gälla för alla. Och så att det är olika. Sen är ju inget av det här är alltså en oreglerad verksamhet såklart. Det är bara att det sker på ett annat sätt. Mm. Så det är skillnader, absolut skillnader. Om vi pratar statlig verksamhet kan vi också nämna. Mm. Försvaret går ju inte igenom några miljöprövningar till exempel för sin verksamhet, utan de har ett eget ansvar att hantera det. Mm. Och annan statlig verksamhet som undersökningar som Sjöfartsverket eller SGU eller så gör. Va? Ja. De har inte heller krav på sig att göra en prövning på det sättet. Men de har en annan statlig verksamhet som till exempel när Svenska Kraftnät ska dra en kabel på botten. Då måste de ju ansöka enligt ellagen till Energimarknadsinspektionen vill det va? Mm. Och de gör en miljöprövning enligt miljöbalken i territorialhavet och så vidare. Mm. Så att i viss mån är det samma och i annat fall så är det inte det. Alltså. Så det är skillnader, absolut. Mm. Och eftersom vindkraften dels är ny också som verksamhet där ute så prövas ju allting nu enligt modern lagstiftning och enligt de här regelverken och det blir ju mycket naturligtvis.
En större försiktighetsprincip kanske än vad man har haft tidigare. Alltså jag tänker när ni gör era bedömningar så, så bottnar det väl i en ganska stor försiktighetsprincip. Jag tänker kring, ja, men vi var inne på tumlare tidigare. Ja. Alltså det finns väl en god marginal i regel utifrån era rekommendationer. Eller ligger ni nära där det faktiskt skulle kunna vara skadligt?
Nej, men till att börja med så har vi ju ett worst case scenario nästan alltid som vi bedömer utifrån. Och det är klart att det worst case scenariot kan man ju förvänta sig att det långt från alltid kommer att infria, så att säga. Va? Så att det skapar ju en viss marginal, men kanske inte alltid. Va? Mm. Sen så har vi själva bedömningarna då av varje påverkansform, som i buller eller sedimentspridning och så vidare. Om det finns någon form av osäkerhet, någon form av okunskap eller någonting som inte är riktigt utrett, då måste vi lägga på, så att säga, lite marginal, som du säger, göra en lite försiktigare bedömning, och det är försiktighetsprincipen. Mm. Och det gör vi, och det måste vi göra, va? För vi måste vara säkra på att vi inte gör en felaktig bedömning, helt enkelt. Mm. Men där är det möjligt att vi inte... Det är möjligt att någon annan organisation, som till exempel en NGO eller så vidare, va, de kan ju gå ytterligare mycket längre i att hävda att det kan hända och det kan hända och det kan hända och så vidare. Så vi ligger ju, så att säga, rimligen gör vi en snävare bedömning än vad en sån organisation ska göra. Mm. Vår bedömning måste ju vara balanserad, så att säga. Vi ska bedöma effekten av en verksamhet som utifrån den bästa bedömning vi kan göra, så att säga, och vara trygga i att den är korrekt.
Vi var ju inne på det lite tidigare, det här kring yrkesfisket och påverkan. Det är ju en intressekonflikt i många delar av, inte minst Östersjön, men även på västra haven, så att säga. Vad är din bild där kring möjligheterna för samexistens?
Ja, jag skulle säga att det är en sann konflikt, för det finns inte samma möjligheter att fiska i en vindkraftspark som det fanns innan den här parken stod där. Det är ju självklart. Men om det blir fullständigt omöjligt att fiska eller inte, det kan inte jag svara på. Det är mycket en säkerhetsfråga. Mm. Men det är klart, om det ligger kablar på botten och så kan man ju... Mm. Ja, då kan man ju förstås inte förstöra dem. Va? Så att det måste ju ske en anpassning. Mm. Så att... Men på kort sikt så kommer det ju vara en negativ sak för yrkesfisket om det byggs mycket vindkraft ute till havs. Men samtidigt så får vi också komma ihåg att de här parkerna kommer vara en zon där det inte fiskas, vilket gynnar fiskepopulationerna i längden, vilket då på ett långsiktigt sätt också gynnar fisket. Så man får ha lite olika perspektiv här, tycker jag. Och egentligen så, åtminstone i Östersjön och i större delen av västvärlden, så fiskar vi ju för mycket. Mm. Så att det kan nog vara positivt faktiskt, och mer hållbart, att vi har en del fiskebegränsande strukturer här ute i vattnet, kan jag tycka.
Och tycker du att myndigheterna delar din uppfattning där? För att det är ju som du sa, det fiskas för mycket, på tok för mycket i Östersjön. Då är det väl kanske rimligt att man inskränker möjligheten att fiska lite. Delar myndigheterna den bilden, eller?
Ja, det kan inte jag. Alltså det är klart att fiskepolitiken är ganska svår att penetrera här. Och jag tycker generellt att det fiskas för mycket, att kvoterna är för stora, om jag ska kortfattat prata om det. Men jag tror inte jag ska gå in på hela fiskepolitiken, hur den är upplagd och så, va?
Men det är inte,
det är ganska komplext.
Då är det inte kustfisket kanske, och de här mindre som vi har runt vår kust, utan det är väl primärt det här stora,
ja,
alltså industriella fisket ute i ekonomiska zonen.
Ja, för fisket längs med våra kuster har ju minskat väldigt mycket. Mm. Och det är ju rimligt att tro att, och alltså det är för lite fisk för dem att fiska med dem. De får inte här att gå runt. Och det är klart att det i stor utsträckning beror på att fisket har fiskats upp längre, fisken har fiskats upp i stor utsträckning längre ut.
Mm. Om vi hoppar vidare lite med de här inventeringarna som ni gör. Och kan du beskriva lite mer hur ett uppdrag till sjöss ser ut typiskt sett? Hur lång tid är ni ute? Vad gör ni där ute? Och vad har ni för typ av båtar?
Ja, men ofta är vi på ett fiskefartyg. Och vi försöker samordna olika undersökningar som passar att göra samtidigt. Så att det blir goda synergieffekter. Och sen så, ja, till exempel så undersöker vi bottarna med videokamera fastsatt på en släde så att vi kan hålla oss nära botten och undersöka dem. Vi hugger i sedimenten både för att se vilka organismer som finns nere i sedimenten och för att få prover till miljögiftsanalyser och kornstorleksanalyser och så vidare. Vi fiskar. Vi gör också undersökningar genom vattenprover. Gör genetiska analyser av det fria DNA:t i vattnet. Det kan kallas eDNA. Och det är en otroligt intressant teknik som vi har, ja, som jag jobbat med sedan 2016 egentligen. Och har, ja, vi har tusentals prover nu i våra svenska hav.
Det har väl du varit drivande i att få det till en accepterad metodik, får man väl ändå säga, i Sverige?
Ja, vi tyckte den var väldigt lämplig för de här sammanhangen, så att det var vi tidiga med och propagerat för. Och anledningen att den är bra är ju dels för att du slipper ta upp så mycket fisk. Va? Mm. Det mesta fisken stannar kvar i havet. Mm. Men vi får inte all information som vi behöver via eDNA, utan vi kombinerar den då med reducerat klassiskt fiske, så att säga, med nät eller med trål. Mm. Och då de fiskar vi får upp, de kan vi mäta och väga och kolla hur de mår och om de är i lekmognadsstadier och så vidare. Så att vi kombinerar metoder för att få en god bild av vilka djur och växter som förekommer i området. Vi mäter såklart också vattnets syrgashalt och temperatur och salinitet för att titta på skiktningar och så. Alltså vi gör en ganska god kartläggning helt enkelt av det marina livet. Vi kan också sätta ut såna akustiska detektorer, kan jag nämna, för att just lyssna efter tumlare. Med eDNA kan vi också fånga upp tumlare eller marina däggdjur, inte bara fisk då, som vi använder i huvudsak det för.
Vad har ni hittat några märkliga spår i eDNA någon gång när ni har varit ute? För ni kan väl se i princip spår av alla djur och som har varit i vattnet.
Man kan ju se det man analyserar.
Mm. Okej.
Så till exempel på västkusten fick vi vikval en gång. Det var ju spännande.
Okay. Mm. Det var häftigt.
Mm. Ja. Den var inte observerad.
Ingen sjö och djur.
Inga sjö och djur ännu, nej. Men de här tonfiskarna som kommer in på höstarna på västkusten, de har vi också fångat upp. Aha. Med ederna och så. Så att det är en otroligt känslig metod. Mm. Väldigt lämplig också för främmande arter och så. Mm. Som kan vara svåra att observera och fånga. Och... Mm.
Men brukar ni sova ute till sjöss också när ni är där ute? Eller går ni alltid in till hamn?
Nej, vi sover ofta ombord. Då. De här turerna kan vara, ja, det kan vara dagsturer, men ofta varar de upp till 8-10 dagar längre. Ja, beror på hur mycket vi ska göra. Mm. Hur stora områden det är och hur många undersökningar vi gör samtidigt. Taget.
Ska vi gå vidare till vårt sista avsnitt kanske, som handlar lite om kompetens och framtidsspaning. Mm. Och hur ser kompetenssituationen ut idag inom er bransch? Finns det gott om marinbiologer skulle du säga, och hur tror du det här kommer förändras på sikt? Kommer det behövas fler?
Ja, det kommer att behövas fler naturligtvis. Men samtidigt så har vi varit ganska bra på att rekrytera, ska jag säga. Vi har ju växt väldigt mycket. Så det, jag tycker man ska också säga att det är väldigt spännande att det finns bra yrken för marinbiologer. Tidigare så behövs de inte lika mycket i näringslivet. De hamnar ofta i forskningen eller i, sen så småningom också på myndigheter. Men nu finns det ju som sagt en hel del uppgifter, därför att det är mycket miljöprövningar som ska ske här ute. Så det är ju roligt.
Utbildas det tillräckligt många skulle du säga? Hur fångar ni upp dem? Går ni till skolan och knackar på?
Syns ju på såna här dagar som universiteten har till exempel då, va? Vi vill gärna ha minst att man har minst en masterutbildning då, så man har hunnit få lite vana i fältet, så att säga, och ännu hellre att man har också jobbat några år med några liknande uppgifter. Men en liten tillbakakoppling till min egen karriär är ju att jag har haft nytta av nästan allt jag har gjort. Faktiskt. Även sådana udda saker som att jobba med leksaker och så vidare. Va? För att man har nytta av alla erfarenheter helt enkelt. Va?
Sälja.
Ja. Sälja är ju såklart bra.
Ja. Ja. Men om du skulle ge några råd då till någon som i början av sin karriär då kanske börjar bli klar på en mastersutbildning i marinbiologi och vill kanske in mot vindkraftsbranschen. Vad skulle du ge för tips till dem? Är det några ytterligare utbildningar de skulle behöva eller någon annan erfarenhet eller testa på någonting som gör att man får med sig erfarenheter som är extra viktiga för att kunna få en god karriär inom ert skrå?
Ja, det är ju några saker tänker jag. Till exempel har vi haft väldigt nytta av de här kunskaperna om GIS och andra verktyg som kan vara användbara. Så att man både har sitt sakområde så att säga, men också då användbara verktyg. Det tycker jag är ett bra tips. Annat är ju också att man också skaffar sig lite djup, va? Så till exempel är du intresserad av marina däggdjur, så se till att lära dig mycket om dem så att du kommer in som en specialist ganska snabbt. Det är ju underlättande än om man är generalist. Men med det sagt så även alltså här på NIRAS också kan man jobba med väldigt många olika saker. Man jobbar inte alltid bara precis inom sitt expertområde. Mm. Så att, och det är också roligt att prova på olika saker.
Ja, men spännande. Du har ju en väldigt spännande historia här som du delar med oss, hela resan från leksaksaffären till studierna och sen den här framgången efter. Men vi brukar alltid för oss andra som lyssnar och även kanske för nya. Är det någonting som du tänker i din karriär och hur du nu har tagit dig hit som du ångrar och som du kanske hade gjort annorlunda om du fick börja om igen?
Ja, jag såg den frågan och jag har funderat på det. Men det är faktiskt ingenting jag ångrar direkt. Utan jag tycker att det, som jag sa, har jag haft väldigt nytta av allt jag har gjort egentligen. Och faktiskt lär man sig väldigt mycket av sina misstag också. Så jag ångrar inte dem heller.
Ja, och vad var misstagen då?
Nej, men jag menar, ja, nu vet man ju många misstag. Det, så är det naturligtvis, va? Men, nej, men det precis bara... Bara att jobba som jag gjorde i leksaksaffären och så vidare, så får jag ju både en erfarenhet av att leda och chefskap, samtidigt som jag lär mig hur företag fungerar och hur man gör budgetar och hur man, alltså baskunskaper som jag har haft väldigt stor nytta av. Mm. Och också såklart säljbitarna och vanan att prata med folk och allt det här är ju jättenyttigt.
Det har varit ett väldigt spännande samtal vi har haft här Martin med dig. Det är väldigt tacksamt att du tagit tid för det och väldigt intressant och lärorikt. Om vi nu hoppar in på sista frågan som vi tar med alla våra gäster, så är det att när du ser tillbaka på den här spännande karriären med leksaksaffär, doktorandstudier och sen bolagsbygge, vilka ögonblick eller projekt är du mest stolt över och varför? Är det någonting som varit svårt som du sen lyckades med?
Ja, en sak som jag har som har glatt mig mycket är ju att ha kunnat vara med och skapa spännande arbeten för en massa människor och som också gör en massa miljönytta. Så att det är ju förstås, det har ju varit målet också. Så att det är jag väldigt glad att det har gått så bra. Och det fortsätter ju här på NIRAS då, så att säga, va? Så att det är ju fortfarande pågående. Men det är min största glädje skulle jag säga nog nästan faktiskt. Men också all miljönytta som vi har åstadkommit generellt är också... Ibland så ser vi till exempel om i en havsplan att här har de tagit hänsyn till någonting som vi har pekat ut och hittat här, något naturvärde som man borde undvika att etablera någon verksamhet på eller så vidare. Sånt. Det är härligt att känna att man gör lite avtryck.
Kul.
Det är roligt. Ja.
Stort tack Martin.
Stort tack. Jätteroligt att du var med oss.
Ja, tack själva. Det har varit jättekul.
Stort tack också ni som har lyssnat. Vi är väldigt glada att ni gör det och att ni hör av er och interagerar på LinkedIn. Det är det som gör att det här är en rolig plattform att delta i för våra gäster, men också för oss att fortsätta att producera. Gå gärna in på Vindkraftspoddens sida på LinkedIn och likea följ gärna Nevera Energy också för nyheter som rör vårt konsultbolag. Och kolla gärna in vår hemsida också, neveraenergy.se. Då återstår bara att önska en trevlig helg till alla och hoppas att det blir en härlig dag i solen. Hej!